Ja, ärade lyssnare. Ni lyssnar nu till en sändning med Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88 MHz lördagen den 5 september 1992. Jan Billing heter jag och jag ska nu tala i en timme framöver. Gun Svensson heter den ansvarig utgivaren för denna sändning. Sverigedemokraterna kommer i kontakt med genom att skriva till oss på följande adress. Sverigedemokraterna, box 20085, postnummer 10460, Stockholm. Eller ring till oss på vårt deltidsbemannade kansli, telefonnummer 08 641 20 11, eller telefonnummer 08 642 25 32, och då får ni information om vårt parti av en automatisk telefonsvarare. Medlemsavgiften i Sverigedemokraterna är 200 kronor per år och denna summa sätter ni då in på vår postgiro nummer 234565-0. Vi tar även tacksamt emot ekonomiska bidrag som stöder vår politiska verksamhet. Jag ska också säga att den här nya CD:n till de som har beställt den med Ultima Thule, den är något för sen, den kommer om cirka 2 veckor så får ni den. Ja, Sverigedemokraterna, det är det nationella alternativet i svensk politik. Och det är ett alternativ som behövs mer och mer i Sverige för att få ett så snabbt slut som möjligt på den nuvarande nationella ansvarslösa självmordspolitiken. Vår politik syftar istället till att bryta den nuvarande ödesdigra och tragiska utvecklingen av vårt samhälle. Vi arbetar för Sveriges bästa och så heter även vårt partiprogram. Detta partiprogram kan ni beställa från vårt partikansli. Övriga partier i Sverige har inte samma nationella målsättning, utan de arbetar för att på kortast möjliga tid bryta ner och förstöra Sverige och det svenska samhället. De har internationalistiska idéer som ledstjärna och vill skapa ett så kallat mångkulturellt och flerspråkigt Sverige. Men de här tankarna avvisar vi bestämt som fullständigt orealistiska. Vi vill istället bevara Sverige svenskt och skapa ett välfungerande svenskt samhälle. De svenska politikerna som idag fattar beslut i regering, riksdag, landsting och kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige har valt att föra en politik som i ett längre tidsperspektiv kommer att leda till Sveriges totala undergång. Det är absolut ingen tvekan om den saken. De senaste 3 decenniernas politik i Sverige har varit fullständigt totalt katastrofala 1965 var Sverige fortfarande en idyll. Och det var samma år som Herbert Tingsten publicerade sin bok Från idé till idyll. Och där beskrev Sverige som ett samhälle som inte hade problem som många andra länder hade då vid samma tid. Men de senaste tre decennierna har Sverige förvandlats till ett samhälle präglat av politiska, ekonomiska, sociala problem i en omfattning som man tidigare bara kunde drömma om. Den Sverigeförstörande politik som de etablerade politiska partierna förespråkar kan vi dagligen och stundligen se de allt mera otäcka konsekvenserna av. Jag ska ta upp 8 stycken punkter för att konkretisera och åskådliggöra mitt resonemang. Jag ska börja med att citera professor Erik Damén. Han var alltså rektor vid Handelshögskolan i Stockholm 1958-1984. Och han skrev en artikel i Veckans Affärer nummer 26 1982. Där han talade om Sveriges lyckosamma utveckling. Och då sa han på följande sätt. Sverige har i mer än 150 års tid åtnjutit den mest envisa tur i praktiskt taget alla avseenden som något land någonsin upplevt. Och en av de saker som Erik Damén pekade på var den etniska homogeniteten och att folkmängden under 1800-talet, 1900-talet hade varit lagom stor. Alltså Sverige hade en enhetlig befolkning och det var en av förklaringarna till Sveriges lyckosamma utveckling. Denna homogena svenska befolkning som fanns tidigare och som alltså var en av förutsättningarna för Sveriges utveckling är nu bara ett minne blott. Våra politiker och beslutsfattare och proffstyckare har istället tillåtit en massinvandring av människor från jordens alla hörn. Och Sverige har idag en heterogen blandbefolkning. Sverige är idag, för att uttrycka det hela milt, ett totalt etnologiskt folkligt kaos. Sverige är inte längre någon svensk nation. Sverige har förlorat det viktigaste fundamentet för en välfungerande nation, ett enat folk. Och det svenska folkets fortsatta existens är idag i allra högsta grad i fara. Ett folk är alltså idag i fara. Snart finns det inte längre något svenskt folk, utan Sveriges territorium kommer att helt totalt befolkas av ett brokigt blandfolk. Och detta för att våra svenska politiker inte hade mera vett och förnuft. Vandrar man idag på Stockholms gator möter man färre och färre svenskar och fler främlingar. Från Sydeuropa och från många utomeuropeiska länder. Människor som egentligen inte på något sätt har någon som helst anknytning till Sverige. Till exempel i Frankrike har också mycket invandrare. Men de här människorna har kommit från före detta franska kolonier och har kunnat franska när de har invandrat dit. Och de människor som kommer till Sverige har ingenting med Sverige att göra överhuvudtaget. Och man frågar sig då varför våra politiker har släppt in alla dessa främmande människor. Och varför vill de till varje pris förstöra Sverige? Svaret på dessa frågor får man ingenstans. För ingen politiker har längre något som helst ansvar för Sveriges framtid. Den framtiden är de totalt likgiltig. Massinvandring har totalt förändrat Sverige och förstört vår nationella identitet och vår kulturella särart. Det är ett högt pris, men det rör inte våra politiker i ryggen. Och massinvandringen fortsätter dag efter dag, år efter år. Det finns inte längre något slut på denna massinvandring. Känner våra politiker rätt så är detta bara början, och det är början till slutet för Sverige. Jordens befolkning ökar snabbt och fler söker sig till de rika i-länderna. Vi i Sverige borde kunna stoppa detta, men vi har inte ansvarsfulla politiker som styr det här landet. De vill inte stoppa den här invasionen. Man börjar faktiskt misströsta om Sveriges framtid. Det är därför hög tid att stoppa massinvandringen och börja återflytta och repatriera de utomeuropéer som kommit hit. Om vi inte gör detta och börjar omedelbart, så har Sverige definitivt ingen framtid. För andra, våra politiker slösar och förskingrar svenska skattemedel helt skrupelfritt. Statens inkomster lär svara 380 miljarder, men utgifterna är på 480 miljarder. Budgetunderskottet har nu gått över 100 miljarder och statsskulden är enorm. Någonting uppåt en 720 miljarder. Men det är massinvandring som har kostat, u-landshjälp genom Sidas försorg, en dyrbar kriminalvård, byråkratisering i statlig och kommunal verksamhet. Många kommuner går också på knäna, till exempel Huddinge, Haninge, Norrköping, Uppsala. Det är stora kommuner som har tagit emot många invandrare. Där finns ett klart samband. Men ingen av dessa kommunvårdare har än vågat säga upp avtal med statens invandrare kommunalt flyktingmottagande. Risken är för stor att de blir kallade för ett nytt Sjöbo. Hellre ruinerar den egna kommunen än att få detta glåpord kasta ansiktet på sig. Så resonerar våra kommunpolitiker. En sak är säker. Den svenska ekonomin går inte att sanera så länge massinvandringen fortsätter. Allt tal om att invandring är lönsam, inget annat än felaktig och vansinnig resonemang. Invandring är ställt oerhört kostsam, kostar mellan oss 40-50 miljarder varje år. Invandrarverkets budget har nu stigit till 12 miljarder per år. Och det är ändå bara Invandrarverket, sen finns alla de andra bidragen och allt det andra, bostadskostnader och så vidare, bostadsbyggande till invandrare, hemspråksundervisning och så vidare. Det kostar enorma summor. Men det anser våra politiker att vi har råd med, men det har vi inte längre. Den minsta lilla gnutta förnuft, sunt förnuft, borde säga våra politiker sanningen. Att det kostar helt enkelt för mycket, men så mycket förnuft har inte våra folkvalda politiker längre. Är det att undra på att se ut som det gör i Sverige idag? Ett annat område som svenska politiker börjar strunta mer och mer i svenska försvaret. De sätter oss alla i en riskabel situation genom att successivt rösta ner Sveriges försvar. Europa är mycket instabilt idag och vi skulle behöva ett starkt försvar för att värna vår nationella integritet. Men successivt läggs det svenska försvaret ner. Sen också skolan, som är mycket eftersatt område av våra politiker. Den är idag ett bedrövligt skick. Fallfärdiga lokaler, trasiga skolböcker och så vidare. Istället för att satsa på svenska skolbarn så vänder våra politiker dessa skolbarn ryggen. De har tagit bort ordnings- och uppförandebetyg och det har skapat en kaotisk situation på många skolor. Sen har vi också en katastrofal bostadssituation. Vi har långa bostadsköer i många kommuner och massinvandringen fortsätter, skapar enorma problem. Invandrarna har många barn som också ska ha bostäder i framtiden. Och hur det här ska sluta, det vet man inte riktigt, men att det blir en katastrof, det är något som är säkert. Förra året kom 1800 exempel till Stockholm, flyktingar. Och de måste naturligtvis gå före i bostadskön för att få några bostäder överhuvudtaget. Och våra politiker har ju väldigt mycket problem. Till exempel den här Juan Fonseca heter han. Nu är det ju så att man funderar på att privatisera bostadsförmedlingen. Och att de privata fastighetsägarna ska ta över förmedlingsansvaret. Och då hade man ett möte i Stockholms stadshus här i veckan. Och då var den här Juan Fonseca, han var ju mycket orolig. Och då ställde han frågan då att, eller han sa då att, jag misstänker att segregeringen kommer att öka. Och även att Juan, Mohammed och Pedro kommer att få svårare att få tag i en lägenhet. Vi har redan sett att de privata bostadsbolagen tagit väldigt litet ansvar för invandrarna. Ja, det är ett väldigt stort problem där invandrarna ska få några bostäder. Till att börja med räcker det att man kunde ge bostäder till svenskarna i första hand. Men det struntar våra politiker i. De har vänt även de svenska ungdomarna i ryggen när det gäller detta. Sen har vi också idag en arbetsmarknadssituation som påminner väldigt mycket om 30-talet. Och fler arbetslösa har gått över 300 000 arbetslösheten, 7,1%. Och hur man då kan fortsätta ta in massinvandring samtidigt när man inte ens kan ge svenskarna jobb, det är ju mycket märkligt. Man har även stiftat lagar då för att försöka underlätta för de asylsökande att få arbeta, men de får i alla fall inga jobb. Så att det där är ett väldigt stort ansvar att politiker har tagit på sig genom att släppa in alla de här invandrarna i Sverige. Sen har vi också en mycket allvarlig brottsutveckling i Sverige. Och till exempel när det gäller bostadsinbrott så klaras alltså 4% av dessa klaras upp. Och 96% förblir ouppklarade. Och det skapar ju en väldig otrygghet i vårt samhälle. Vi har en brottsutveckling som är skenande. Vi har mycket narkotikabrott och så vidare. Och våra politiker vägrar att ta krafttag mot denna brottslighet. Och det gör Sverige till en allt mer otrygg plats att leva på. Det skapas ett psykologiskt väldigt farligt samhällsklimat med denna brottslighet. Man vågar inte längre gå på Stockholms gator på nätterna ensam med risk för att bli överfallna av olika gäng och nedslagen och så vidare. Sen har också våra politiker skapat en diktaturliknande situation i Sverige genom sin politik. Och alla som har avvikande uppfattningar trycks ner. Och vi som kritiserar massinvandringen, vi är ju väldigt illa ute då. Och även inom de egna politiska partierna så hotar man alltså med uteslutning. Det råder en så kallad uteslutningshysteri mot alla som har en avvikande uppfattning. Känt är ju exemplet då 3 personer i Sjöbo blev uteslutna för att de kritiserar massinvandringen. Och vi hade 2 personer i Moderata samlingspartiet, Eva Bergqvist och Margareta Widell, som la motioner vid moderatstämma om att begränsa massinvandringen. Och de blev hotade med uteslutning ur partiet. Och nu var också en person i Åstorp, Gösta Brodin, då, som inte ville att kommunen skulle ta emot bygga en flyktingförläggning där. Och då hotade då SSU-ordföranden med uteslutning. Och det här visar att det är ju väldigt lågt till tak i våra politiska partier. De tillåter inte några andra meningsuppfattningar ens om sina partier. Och Gunode, den som kritiserar massinvandringen, han är ju väldigt illa ute. Och det här var alltså exempel då på tillstånd till det svenska samhället idag. 8 olika områden där Sverige då verkligen är illa ute. Och då kan man fråga vad vi Sverigedemokrater har för politiskt alternativ. Vad har vi att komma med för att klara upp de här problemen? Och för det första då kan man generellt säga att vi vill föra en nationell politik. En politik för Sverige och det svenska folkets bästa. Och vi vill då avvärja de här allvarliga hoten som idag riktas mot Sverige och svenskarna. Och vi vill återskapa det svenska folkhemmet, det begrepp som Per Albin Hansson myntade då på 30-talet. Och vi vill göra Sverige åter till en trygg och välfungerande svensk nation. Och när det gäller konkreta sakfrågor då, så är det naturligtvis först och främst massinvandringen som vi vill stoppa helt enkelt. Vi kan tänka oss att ta emot ett begränsat antal flyktingar från vårt geografiska närområde, inte för många då, men som kan assimileras i Sverige och som kan anpassa sig i det svenska samhället på samma sätt som jag tagit emot tidigare då, valloner och tyskar och så vidare. Men någonting helt annat är den här utomeuropeiska och sydeuropeiska massinvandringen. Det är människor som inte går att assimilera i Sverige, och därför skulle de söka sig bättre, och de måste lämna sina hemländer till mera kulturellt närbesläktade länder. Det är bara en massa verkligt främmande politiker som tror att man kan ta hit massa afrikaner och sydamerikaner och asiater, att allt kommer fungera till belåtenhet och fungera. men det gör det aldrig i verkligheten. Så att den här massinvandringen måste stoppas, och så måste man sätta igång den här återflyttningen och repatrieringen av de här som kommit hit. För annars kommer Sverige att bli totalt kaotiskt samhälle väldigt snart. Och ja, vi vill ju även då skärpa straffen för grova upprepade brott. Den som grips för grova brott ska inte släppas ut snabbt då, utan han ska få ett ordentligt kännbart fängelsestraff. Och som det görs nu idag, att de släpps fria väldigt snabbt, det håller inte i längden. Och att frige någon som skadat en människa allvarligt efter halva, till exempel halva strafftiden, det är inte försvarbart i något fall. Och sen måste vi ge polisen mer resurser för att kunna klara upp alla de här brotten. Sen måste vi också sanera den svenska ekonomin. Och den svenska byråkratin sväljer varje år enorma belopp. Och så skänker vi bort pengar till militärdiktaturer och miljardbelopp. Öses över lyxflyktingar från andra sidan jordklotet. Och det där har Sverige inte längre råd. Det måste bli stopp för allt detta. Och man måste sanera den svenska ekonomin genom kloka åtgärder. Vi vill stärka familjens roll i samhället. Vi vill ge mödrarna då möjlighet att vara hemma med sina barn under barnens uppväxttid, för att skapa mer harmoniska familjeförhållanden. Vi vill satsa på bostäder till svenska ungdomar i första hand. Och jobb och bostäder till svenska ungdomar framförallt. Och att man ska kunna få ett arbete tidigt och inte gå ut i arbetslöshet. Vi vill satsa på vård och äldreomsorg, stora pengar. Vi vill ha en bättre skola, återinföra uppförande ordningsbetyg, betyg från fjärde klass också vårt förslag. Vi vill satsa på att rusta upp skollokaler och läroböcker. Eleverna ska få egna läroböcker, vilket är väldigt viktigt. Vi vill satsa på en levande svensk landsbygd. Vi vill inte att den svenska landsbygden ska tömmas på folk. Och en väsentlig del av vårt svenska kulturarv ligger just hos de som arbetar med det svenska jordbruket. Vi säger också nej till EG. Vi vill inte att Sverige ska bli medlem i den här superkolossen, förlora kontrollen över vårt eget land. Vi vill inte heller ge de här utomeuropeiska eller olika invandrargrupper som finns i andra europeiska länder möjlighet genom en fri arbetsmarknad att komma och flytta till Sverige. Tycker vi skulle vara fullständigt vansinnigt. Vi vill också rusta upp och stärka det svenska försvaret. Vi vill att Sverige ska ha ett välfungerande, starkt, modernt försvar som avskräcker varje tänkbar angripare. Och alla ubåtar i svenska farvatten, de bör man väl avvisa så snabbt som möjligt och i värsta fall då sänka om det inte finns någon annan möjlighet. För de ska inte komma in här och härja i svenska farvatten och hålla på under fredstid på något sätt. Ja, det var kort om vår politik. Och vi tror att det är det bästa alternativ som finns för Sverige idag för att få ordning på det här landet. För den här politiken måste med det snaraste avbrytas. Och man söker ju då olika förklaringar till varför... Varför det ser ut som det gör i Sverige idag. Och då tänkte jag ta upp här en stund nu och ta fram några debattinlägg av personer i den svenska debatten som förespråkar och stöder offentligt den här vansinniga massinvandringen. Och det är en del av förklaringen till varför det ser ut som det gör i Sverige. Att det finns då människor som ännu inte har förstått hur allvarligt Sveriges läge idag är. Och det finns ju väldigt många, tyvärr väldigt många sanslösa massinvandringsförespråkare. Och jag tänkte här ta upp ett antal. Och jag har då satt upp dem då i två stycken grupper. Först då de här svenska massinvandringsförespråkare, och sen tänkte jag upp då en invandrad massinvandringsförespråkare. Jag tänkte också ta upp först här en bild som jag hittade i en sån här närvarhurbok, och det är närvarhur 1989, och det är en bild på en demonstration i Sjöbo på sidan 15 här. Det här var alltså oktober 1987 när man diskuterade om man skulle ha en folkomröstning om ett kommunalt flyktingmottagande. Och då var det två stycken demonstrationer ungefär samtidigt utanför Sjöbo kommunalhus. Och det första var då lokala Sjöbobor som stödde i tanken att man skulle ha en folkomröstning. Men då fanns det också en ditrest grupp, jag tror det var från Malmö de kom, och de är på bild här. Det är alltså då vanliga människor som har ställt upp sig med olika plakat och flaggor. Och de har som sin slogan då, som de har på en liten tecknad bild de har gjort, ropen skalla, ta emot dem alla. Och sen har de skrivit olika länder, Nicaragua, Chile, Polen, Jugoslavien, Libanon, Syrien och så vidare. Och det är sådana här typiskt sinnesförvirrade människor som då demonstrerar aktivt för att Sverige ska ta emot i princip alla som vill komma hit. Och detta är totalt ansvarslösa människor. Varför de håller på så här, det är ju fullständigt ofattbart helt enkelt. Men det är bara, där är vanliga människor. Men sen har vi också då de här mera personer som har lite positioner inom politik och massmedia. Och då tänkte jag ta upp en 10-12 sådana personer och visa hur vansinniga idéer de här människorna har. Och då tänkte jag börja med en person som heter Ulf Kristersson. Och han är ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Och han är en person som förespråkar en så kallad fri invandring. Och då han citerar här Expressen. Att han tycker att han säger att många säger att invandringen är en börda, men som han säger då, den är tvärtom en tillgång. På sikt måste människor kunna röra sig fritt över gränserna, och då kan vi inte heller på kort sikt fatta beslut i motsatt riktning. Och om en sån här person i framtiden får mera inflytande, då kan det gå väldigt illa för Sverige. Så att ett varningens finger då för Ulf Kristersson vill jag utfärda. Sen, och han är alltså ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Sen har också Moderaterna det så kallade Fria Moderata studentförbundet. Och den har en tokig person som man tog, eller när det gäller politik åtminstone. Han har blivit ordförande då, Carl Fredrik Jansson, han är 21 år. Och han har ju väldigt, han vill ju då släppa invandringen helt fritt. Han är 21 år, han vill släppa invandringen till Sverige helt fri, säger han. Och han har en annan konstig åsikt, mycket märklig åsikt, och han vill ju då att hasch och marijuana ska legaliseras. Och att en massinvandringsförespråkare samtidigt förespråkar fritt knark, det tycker jag säger en hel del om de här personerna som förespråkar fri invandring till Sverige. Och sen har vi också då en person som har efterträtt Peter Nobel, Frank Orton. Och han framför åsikter i en artikel i Svenska Dagbladet att Sverige måste vara generöst. För om inte vi är generösa mot flyktingar, vem ska då vara det? Ja, Sverige är ett av jordens generösaste länder. Inga andra länder har längre samma generösa invandrings- och flyktingpolitik som Sverige. Men Sverige ska vara enligt denne, han är alltså diskrimineringsombudsman, så fint heter det numera. Och han litar på svenskarnas goda vilja, de får tänka igenom saker och ting. Men det här är ju en typiskt politiskt väldigt naiv människa när han förespråkar den här generositeten. Så att vi förespråkar istället en restriktiv invandringspolitik. Och Frank Orton tycker jag bör faktiskt se sig om ett annat arbete när han själv är massinvandringsförespråkare. För även då konflikter och vad han kallar för diskriminering i samhället ökar ju större invandringen till Sverige blir. Och sen har vi också journalister då som sticker ut hakan. Elisabeth Korell skriver i Dagens Nyheter, hon är journalist för Dagens Nyheter. Hon skriver måndagen den 20 juli nu i somras att integrationsproblemen i Europa har lett till etniska och rasistiska problem som vi måste lära oss att hantera. De flesta av flyktingarna här för att stanna. Hon förespråkar alltså en politik, massinvandring, samtidigt som vi måste klara upp de här etniska, som de kallar för rasistiska problem. Men så enkelt är det ju inte hela, utan istället är det ju så att de här problemen leder till olösliga sociala spänningar, konflikter i ett samhälle som man inte kan lösa helt enkelt. Och det är en typisk naiv journalist. Och sen har vi även då chefredaktören på Svenska Dagbladet som har skrivit en artikel den 27/7/1992, Mats Svegfors. Och han ger sin syn på det här med invandring på följande sätt. Och ska vi ta emot många människor från andra nationer och integrera dessa i Sverige, förändras Sverige rätt ordentligt. Detta kan man tycka är godtagbart eller som jag, till och med bra och positivt. Men egenheten är att denna öppna attityd framförallt intas av en kosmopolitisk elit som endast undantagsvis berörs av vardagslivets kulturkollisioner mellan det som är svenskt och det som representerar andra kulturer. Mats Svegfors anser för det första att invandring förändrar Sverige. Ja, det är naturligtvis gör den det. Och att det är bra och positivt. Men han förklarar inte på något sätt hur denna positiva påverkan går till och vad det är som är så positivt med denna massinvandring. Man säger också att invandringen förespråkar en kosmopolitisk elit utan kontakt med verkligheten. Och det är ju så det går till, att det sitter beslutsfattare i riksdagen och så vidare, kommuner, och fattar beslut om massinvandringen. Sen åker de hem till sina fashionabla villakvarter och lever inte i de områden där problemen finns. Det kallar jag för ett kvalificerat politiskt hyckleri. Sen har vi också en ledarskribent som har skrivit den 29/7/1991 var det här. Som heter Birger Ekelin i på Länstidningen i Östersund. Han tagit upp Sverigedemokraterna. Och han säger här, om man refererar här lite grann, att Sverigedemokraterna visar en brist på generositet som han kallar den för futtig och ynklig. Han anser att invandringen kostar 3 miljarder varje år. Och när vi inte kan ställa upp på det då, tycker han att vi är futtiga och ynkliga. För det första så var det länge sedan invandringen kostade 3 miljarder, statens kostnader. Det har varit hela tiden mycket mer. Vi tror att det kostar omkring 40-45 miljarder varje år med alla kostnader. Och han säger också att där finns hos Sverigedemokraterna inte minsta medkänsla eller tanke på solidaritet. Vi har en mycket stor medkänsla med dels då eftersatta grupper inom Sverige och till exempel svältoffren i Somalia. Men vi vill inte ta hit massa människor för dyra kostnader när vi kan hjälpa många fler i u-länderna för samma kostnad. Det måste vara mycket bättre att hjälpa dem på platsen än att ta hit stora mängder av de människor som har råd att resa hit och ge dem då en massa ekonomiska förmåner. Och jag tror också på längre sikt att vi inte kommer att ha råd till exempel att ge våra svenska handikappade en dräglig standard om massinvandringen får fortsätta. Så vi visar verkligen solidaritet om några. Men det förstår inte de här alla de här ledarskribenterna i tidningar och så vidare, för de begriper inte hur allvarligt det här är med massinvandringen. Ja, sen har också KDS partisekreterare Lars Lindén gått in i debatten om invandringen. Och han sa till exempel den 19/10 Dagens Nyheter, när han blev ny partisekreterare 1991, att han säger så här ordagrant, och han är citerad: Vi i Sverige är ju faktiskt ett rikt land, trots allt, och har råd att ta emot 50,000-60,000 flyktingar per år, säger han. För det första så är ju Sverige snart inte ett rikt land. Det är bara någonting som Lars Lindén har fått för sig. Sverige är snart ett ruinerat land. Och 50,000-60,000, ja, det blir per decennium till exempel, så blir det kanske 600,000 människor. Plus då, väldigt många fler, med tanke på deras höga nativitet. Och han har även kritiserat Ny Demokrati. Han säger här i en annan artikel att Ny Demokrati vädjar till våra sämsta instinkter. Det är ju väldigt hårda ord han för fram Och han försvarar också invandringen av ekonomiska, med ekonomiska argument. Han säger då att sanningen är att det är tack vare våra invandrare vi idag är ett av jordens rikaste länder. Och det där är ju en lögn. För att invandring som har förändrats så mycket nu till en ren flyktinginvandring, den är ju bara katastrofal för Sveriges ekonomi. Tidigare så var det ju kanske ekonomiskt berikande då när man värvade arbetskraft, men det gör man ju inte längre, utan nu släpper man in alla de här flyktingarna från tredje världen och de har väldigt svårt att få arbeten i Sverige, så det blir mycket, mycket, mycket stor ekonomisk belastning. Men det förstår inte en person som Lars Lindén, som är partisekreterare i KDS. Och KDS är också ett mycket märkligt parti som vill tillåta en stor muslimsk invandring som kommer att förändra Sveriges kristna, ja, nästan Sverige till ett kristet land, så kommer Sverige bli mer och mer muslimskt, och det borde verkligen KDS motarbeta, men det begriper inte den här Lars Lindén. För det viktigaste för honom är att få in så mycket invandrare som möjligt i landet, helst då 60 000 varje år. Så att det här är ju förklaringar till att det har blivit så här tokigt i Sverige med hela utvecklingen. Och sen har vi också en politiker som satt i riksdagen tidigare för Miljöpartiet. Eva Goes har skrivit en artikel om de här kosovoalbanerna. Och de har valt som rubrik: låt oss slippa ett blodbad i Kosovo. Och den här rubriksättningen är väldigt magstark. För att då tänker man, jaha, tar vi inte emot massinvandring, då blir det ett blodbad nere i Kosovo. Men det är ju inte så, utan det är ju istället så att de här kosovoalbanerna och makedonerna var också, reste ju hem tre stycken här alldeles nyligen som hade sökt asyl i Sverige, tog tillbaka sina asylansökningar. Och hur kan de göra det om de reser hem till ett blodbad? Och andra länder är ju ganska kallsinniga till den här utvandringen från Jugoslavien. Till exempel Tyskland kommer att skärpa sina asylbestämmelser nu snart. Socialdemokraterna har ändrat sig i Tyskland. Övriga nordiska länder är restriktiva. England, Frankrike är väldigt restriktiva. Och varför ska just Sverige då ha en opinion som tar till sådana här kraftuttryck för att förespråka sin massinvandring? Så att det här med blodbad i Kosovo, det tror jag inte ett ögonblick på, helt enkelt. Polisförtryck möjligen då, men det är bättre att alla kosovoalbanerna stannar på platsen och kämpar mot det serbiska förtrycket, så många som möjligt. Som man till exempel gjorde i de här baltiska länderna mot sovjetiska tryck med massdemonstrationer och så vidare. Det måste vara mycket bättre för att avskaffa ett polisförtryck, att arbeta tillsammans, många människor gemensamt ställa upp då med nationell solidaritet. Och då måste ju kosovoalbanerna göra bäst på platsen. Så att Eva Goes är ett bra exempel på en ansvarslös politiker. Hon har suttit, konstigt nog, suttit i Sveriges riksdag. Det är ju bara en stor skandal egentligen. Och sen har jag också hittat en person som heter Sture Långström. Och han är ändå lärare vid lärarskolan i Umeå. Och han får ju fram väldigt vansinniga argument för sitt försvar för massinvandringen. Och han säger på följande sätt, en artikel i Aftonbladet här i somras då, att varje flykting, som ung flykting som kommer, som är i 20-årsåldern, utgör en tillgång på 1 miljon kronor. För de har inte belastat mödravården och skolan och förskolan och så vidare. Och kommer hit, och sen så här också, kommer hit 15 000 flyktingar i den här åldern under ett år, ger det ju tillskott på 15 miljarder. Det är nästan dubbelt så mycket som statens invandrarverkets budget. Ja, det här är ju fullständigt vansinnigt. Och sen också att efter 3-4 år i Sverige har de flesta fått arbete och betalt skatt, så att det motsvarar de kostnader det svenska samhället har haft de här flyktingarna. Därefter är varje intjänad krona en vinst för Sverige, och de allra flesta har många produktiva år framför sig. Ja, det kanske inte behövs så mycket kommentar. Den här människan får ju ett halsbrytande resonemang som jag tror att jag kan överlämna till lyssnarna att begripa, att de här människorna som förespråkar invandringen egentligen inte har några argument längre. Vi ska avsluta de här svenska massinvandringsförespråkarna med Expressens reporter Ulf Nilsson. Och han har skrivit en artikelserie idag i Expressen om svenska flyktingförläggningar. Och han är ju för den här massinvandringen. Och han säger så här då i en artikel den 29 augusti. Det finns just nu 65 000 människor i förläggningar som den här Tenhultan har skrivit om då, på över 200 platser i Sverige. Fortsätter tillströmningen oförminskad fart måste vi bygga en ny förläggning för 300 personer varje dag. Den här personen skriver om massinvandringen, och det är väl säkert sant att det kommer in så mycket folk nu i landet att de här flyktingförläggningarna växer som svampar i jorden. Men ändå tycker Ulf Nilsson att den här massinvandringen ska fortsätta. Han har inte i någon av artiklarna ifrågasatt invandringens storlek eller att den är olämplig för Sverige, utan tycker den ska fortsätta hela tiden. Och, men det är ju typiskt då, för att få jobba på Expressen så måste man ju ha åsikter som passar in i det. Vi har också personer från andra länder som kommer hit själva och förespråkar massinvandring. Och det är till exempel Billy Butt, det är Harry Schein, det är den här Anna Maria Narti som skriver Dagens Nyheter, och det är Theodor Kalifatides, den invandrade greken, som kanske nu borde åka hem och propagera för att Grekland ska ta emot. Det kan han göra nu, åka hem och propagera för att Grekland ska ta emot flyktingar från Jugoslavien. Grekland har tagit 10 stycken i alla fall. Så det är väl hög tid att Kalifatides åker hem då och får fram sina åsikter. Han har ju samma åsikter i Sverige, men där nere passar de inte, för Grekland har en restriktiv flyktingpolitik. Men en person jag tänkte ta upp heter Andres Kyng. Och han har skrivit en bok som heter Sverige, Sverige, fosterland. Det är väl i för sig en ganska bra titel. Det kunde nästan vara ett propagandaskrift från Sverigedemokraterna. Men i den här skriften så berättar han om sin egen bakgrund. Han kommer från Estland, gör han. Och hur han har kommit in i det svenska samhället. Men samtidigt är den här skriften då en propagandabok för massinvandring. Och jag blev väldigt förskräckt när jag läste den här boken. För att han talar om hur bra den här invandringen är för Sverige. Och då på sidan 48 så ska jag läsa upp citat därifrån. Och då skriver han så här. Tvåspråkighet har uppenbara fördelar för individen, men också för det nya landet. Det är en stor tillgång för Sverige att inom sina gränser ha så många människor som talar flytande finska, spanska, portugisiska, italienska, grekiska, turkiska och så vidare. Där och så vidare, förkortningen står för alla andra språk som Sverige har berikats med då, kurdiska och alla afrikanska språk och så vidare. Då frågar man då, på vilket sätt har Sverige glädje av att många människor här i landet kan turkiska och de andra språken? Det svarar inte Andreas Kyng på något sätt. Det är typiskt massinvandringsförespråkare som kommer hit från andra länder då. De förklarar inte vad det är som är så bra med massinvandringen. Och han talar även om invandringens andra fördelar. Och då först säger han på sidan 64 att invandring har genom århundradena varit värdefull för Sverige. Det var tidigare då kom det in många släkter i Sverige, Valona till exempel. Och då talar han om dagens invandring. Dagens invandring innebär samma tillskott av värdefulla mänskliga kunskaper och erfarenheter som kommer även den ursprungliga befolkningen till godo. Alltså dagens massinvandring kommer oss svenskar till godo. Och det skulle vara intressant att få reda på vilket sätt, vad det är som är så berikande och så vidare. Men det finns aldrig några förklaringar på detta hos dessa förespråkare för massinvandring. Han säger också på 66 att det mesta invandrarnas kulturarv och traditioner är värdefullt både för dem då, invandrarna, och svenskarna. Det som ser ett flerkulturellt samhälle som ett önskvärt mål borde kanske inte så ofta tala om invandrarproblem. Man kunde oftare betona att invandrarna utgör den främsta chansen att internationalisera Sverige. De påstår att massinvandringen är så bra för Sverige med kultur och allt det här. Men de talar aldrig om på vilket sätt Hela kulturberikningen skulle jag vilja kalla för en av de största politiska lögnerna som någonsin har framförts i det här landet. Vad vi får in istället är främmande kulturmönster, religioner. Vi får in olika sedvänjor och så vidare. Vi får in ett brutalt våld. Och detta är inte på något sätt berikande för Sverige. Hur fungerar ett mångkulturellt samhälle? Ja, invandringsförespråkarna försäkrar att det kommer bli så bra med det här mångkulturella samhället. När Sverige får in alla de här kulturerna och så vidare. Men jag ska läsa upp ett citat nu, en sida om hur det verkligen förhåller sig med ett mångkulturellt samhälle och hur ett mångkulturellt Sverige kommer att fungera. Och det är på sidan 13 i en skrift som jag tycker är väldigt bra. Den heter Kan Sverige överleva som flerspråkigt och mångkulturellt land? Och då står det på följande sätt i den här skriften. Det är en gammal och på bitter erfarenhet grundad iakttagelse att de största dårskaper begås av de mest välmenande idealister i det bästa syfte. Så synes det förhålla sig med den svenska invandringspolitikens upphovsmän, tillskyndare och förvaltare. De menade väl men hade fel. För Sverige klarar inte i världen, lika lite som något civiliserat land, historien och samtiden, att bli ett så kallat flerspråkigt och mångkulturellt land. Sverige kommer att slitas i stycken av inre konventioner och spänningar. Klyftorna går inte att överbrygga. Misstro, fruktan och hat kommer att urladdas i våld och söndring. Detta säger oss all erfarenhet. Omfattande sociala välfärdsgarantier och pedagogisk institutionsservice kan självfallet bidra till att lindra den värsta nöden och de svåraste såren, men har ovillkorligen sina begränsningar. Så länge vi bibehåller ett samhälle med utrymme för personlig valfrihet och personligt självförverkligande som ett mått på lycka enligt liberalismens modell, kommer alltid krav på jämlikhet att bli uppfyllda och ständigt vålla missnöjesyttringar som särskilt starkt accentueras i ett mångkulturellt samhälle med rivaliserande grupper i skarp konfrontation mot varandra. Och vi har sett här i början, det är bara början på hur det här mångkulturella samhället kommer att fungera enligt den här beskrivningen. Och det här tror jag kommer att stämma ganska bra. Det kommer att stämma alldeles utmärkt. För ju större och starkare invandrargrupperna blir, ju fler krav kan de ställa mot Sverige och på det svenska samhället. Och de kommer att komma i konflikt inte bara med svenska utan även med varandra. Och det har de redan börjat göra i Sverige. Serber och kroater slåss på svenska flyktingförläggningar. Olika exilgrupper ger sig på ambassader och så vidare. Och det hade varit mycket bättre om Sverige hade behållit sin homogena befolkning. Då hade vi sluppit alla dessa problem. Jag ska också ta ett annat citat som jag tycker är väldigt fint. Om hur Sverige kommer att utvecklas i framtiden. Och det är en artikel av en kille, en person som heter Jan Elversson. Han har skrivit en artikel i en Framstegspartiets tidning. Och han tar upp i den här artikeln då hur flyktingpolitiken då är en ödesfråga som måste upp till debatt. Och när då de här invandrarna växer i antal så kommer förr eller senare så kommer svenskarna inte längre vara majoritet i sitt eget land. Och då säger han så här i artikeln: Sveriges förvandling blir snabb, definitiv och slutgiltig. Om vi vill värna om landets, vårt och våra efterkommandes väl, har vi all anledning att börja ta vårt ansvar nu. Annars kommer vi att till våra barn att överlämna ett Sverige där de etniska svenskarna endast är en grupp bland andra. Och där grupperna vad det gäller ursprung, kultur, attityd, religion och ras skiljer sig mer än något samtida eller historiskt känt samhälle. Ett sådant scenario inger naturligtvis allvarliga farhågor. Det finns få, om ens någon väl fungerande mångnationell statsbildning. Men desto fler med stora inre problem och slipningar av olika folkgrupper. Det finns till och med fler exempel där konflikterna gått till öppet inbördeskrig. Istället förefaller etnisk och kulturell homogenitet hos åtminstone en betydande majoritet av befolkningen i ett land vara en viktig förutsättning för samhällsfred och allmänt spridd välfärd. Att ha samma ursprung, samma historia och gemensamma grundläggande attityder och uppfattningar som sina landsmän ger en enskild medborgarens identitet som skänker trygghet och samhörighetskänsla. Allt detta och förmodligen många fler svårdefinierade känslor och stämningar är viktiga ingredienser i vad vi kallar fosterland och fosterlandskänsla. Att bortse från dessa faktorer eller se det som uttryck för en förlegad nationalism förefaller både naivt och verklighetsfrånvänt. Tvärtom förefaller det vara dessa företeelser som håller ihop fria, icke-totalitära eller icke-despotiska samhällen och som skapar samhällsanda hos den enskilda och solidaritet medborgare emellan. Det är just de saker som det svenska samhället hittills och styrsteckning byggt på. Jag vill inte påstå att Sverige nödvändigtvis blir ett nytt Libanon, Israel eller ens ett nytt Rumänien eller Jugoslavien. Men det kan mycket väl bli en statsbildning som fungerar som en del sydamerikanska länder där få känner solidaritet med landet eller har respekt för lagar och regler. Resultatet kan bli en statsmakt i förfall och i slutändan kanske ekonomisk upplösning och utbredd misär. Ingen politiker som gör anspråk på sitt vett i behåll kan ens ta risken av någon av dessa utvecklingslinjer. En alternativ politik är nödvändig. Befolkningsexplosionen, naturförstöring, ekonomisk misär och politiskt vanstyr i tredje världen är problem som aldrig kan lösas med svensk asylpolitik. Och absolut inte av Sverige ensamt. Problem måste lösas på plats och i många fall genom radikala systemförändringar. En genomgripande förändring av asylreglerna är nödvändig och brådskande. En politik som siktar på att endast ge asyl åt de ledande politiskt oppositionella och som förenas med en förbättrad biståndspolitik förefaller vara ett rimligt alternativ. Flyktingpolitiken är också orsak till vårt lands systemkris. Opinionsundersökningen publicerades våren 1990 redovisade siffror som anger att en överväldigande folkmajoritet ställer sig avvisande hittills bedrivna flyktingpolitiken. I SIFOs undersökning svar direkt ville helst hela 67% om tillfrågade att Sverige skulle ta emot färre flyktingar än idag. Eller inga alls med endast 30%, men endast 30% ville ta emot lika många eller fler. Oavsett partisympati hos de svarande var de som avvisade nuvarande flyktingpolitik i stor majoritet. En annan SIFO-undersökning publicerades i april 1990 och den visar att svenska folket har ett mycket lågt förtroende för politikerna. Om 30% hade förtroende för politikerna så hade hela 68% mycket litet eller ganska litet förtroende. Jämfört med undersökningen gjorda så sent från 1988 har förtroendet minskat drastiskt. Denna förändring har inträffat samtidigt som allmänheten blivit allt mer kritisk till den förda flyktingpolitiken. Det ligger mycket nära till hands att här se ett starkt samband. Och det här tycker jag är väldigt tankvärda ord som Jan Elversson har skrivit. Jag har ringt honom och vet beröm för den där artikeln. Han hälsar så mycket till alla Sverigedemokraternas partimedlemmar. Ja. Då var det slut idag. för den här sändningen. Ja, ni kom i kontakt med Sverigedemokraterna. Och så skriver ni till oss. På Sverigedemokraterna, box 2085, 146 i Stockholm. Och ni kan också bli medlem av Sverigedemokraterna och sätta in 200 kronor på postgiro 234565-0. Ni kan också lyssna på Sverigedemokraterna i Haninge. Och det är onsdagar 20.45, 21.30, 98,5 MHz. Ni kan också skriva till SD Haninge, box 46, 136-21 i Haninge. Ni kan bli medlemmar där då, eller stödja dem ekonomiskt på postgiro 290082-7. Då tackar vi för dagens sändning.